Ja, men då vill jag säga ett gott nytt år till er allesammans en gång till. Så härligt att få se er, så härligt att få fira gudstjänst tillsammans. 2022 är här, som vi har längtat, eller hur? Har ni lärt er att säga det ännu? 2022, det kanske tar en stund att lära sig och komma in i det. De här två kommande söndagarna nu, som är idag och nästa söndag, kommer vara en liten inledning till den uppstartssöndag som vi har den 16 januari. Uppstartssöndag dels för söndagsskolan som drar igång, men också en söndag som vi hoppas att få måla bilden lite mer utav vart vi någonstans är på väg som församling och kyrka, och då vi ska arbeta oss igenom lite olika teman för den här våren. Och jag skulle den här söndagen vilja börja med att läsa från Romarbrevet kapitel 12 och vers 1 till och med 2. Och det är Paulus som skriver så här: därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Jag vet inte vad du har för relation till ett nytt år. Men inför ett nytt år så är det kanske inte helt ovanligt att man ibland vill känna att man vill göra någon slags nystart. Det är som ett nytt kapitel i en bok, boken om ens liv, någon slags självbiografi. Man kan titta bakåt och så är det lite oskrivet material som nu ska börja skrivas inför ett nytt år. Och vi fungerar ju säkert lite olika på hur vi relaterar till någonting nytt. Kanske du sitter och känner, ja men det är ju bara ytterligare en vecka. Det är ju liksom inget nytt, inget spektakulärt med det. Livet rullar på, livet rullar vidare. Eller så är du den som känner nytt år, nya möjligheter. Men oavsett hur vi relaterar till ett nytt år, så är det trots allt fortsättningen på vårt liv. Och även om vi känner kanske antingen att det är en ny start, ett nytt kapitel, nya förutsättningar, eller bara att vi fortsätter där vi slutade igår, så ställs vi ändå inför frågan: vad ska då det här året fyllas med? Något som är ganska vanligt är ju att man skaffar sig ett nyårslöfte. Och jag behöver inte ha handuppräckning på om du har gjort ett sådant. Nyårslöften som har ett syfte att försöka hjälpa oss att skapa en slags ny standard i sitt liv. Nyårslöften kan ju vara precis vad som helst egentligen. Jag lyssnade på en komiker som går som sa så här: att jag har hållit mitt nyårslöfte, jag har ätit pasta varje dag. Så kan man också förhålla sig till ett nyårslöfte om man känner för det. Ett nyårslöfte kanske mer vanligt kan vara att man vill äta nyttigare, man vill träna mer, man vill titta mindre på tv, man vill läsa en bok. Kanske man vill tänka lite mer hållbart och miljövänligt. Ja, listan kan ju göras enormt lång. Och egentligen så är det ingenting fel med ett nyårslöfte. Problemet med nyårslöften, i alla fall i mitt fall, det är ju att de är väldigt svåra att hålla. Och dessutom så finns det ju en risk att ett nyårslöfte, om man inte håller det, så ger det ett dåligt samvete för att man just inte orkar hålla dem. Det kräver ett visst mått av vilja och engagemang. Och enligt en studie som är gjord av forskare på University College i London, så tar det i genomsnitt 66 dagar att skapa en ny vana. Så ni får hem och prova i 66 dagar. Och när man tänker efter så är det så mycket du och jag och våran tillvaro ska försöka förhålla oss till och anpassa sig till. Och vi har sagt det förut och vi säger det igen. Det är så mycket i vårt samhälle, i våran värld som vi måste försöka leva upp till. Vare sig vi vill det eller inte så är det en slags tempo, det är en slags struktur på våran tillvaro. Där vi ibland bara liksom känner att vi måste bara hänga med. Det är inte jag längre då som styr fullt ut, för jag har inte den kapaciteten. Utan det är ett sammanhang, det är en situation, det är en slags samhällsstruktur som lätt kan styra mitt liv. Det kan också handla om en slags levnadsstandard som jag vill leva upp till. Det kan vara arbetsförhållandena, det kan vara familjen, det kan vara relationer. Det kan vara verksamheter. Det är ett passande, det är ett förberedande för alla möjliga saker som ska fyllas i en kalender med en förhoppning om att hinna med. Och till det så kommer ju också kyrkan, tron, den kristna gemenskapen in. Något som ibland kanske också kan upplevas som den där extra tyngden som också ska passa in i mitt redan ansträngande schema. Och redan innan ens året har hunnit börja och komma igång så känner vi redan den där stressen kanske över att allt som ska hinnas med. Jag hörde en person som sa, som bor i New York, som nämnde att man har gjort en undersökning att New York är de snabbast gående människorna. Man går snabbast i New York, tydligen, enligt en undersökning, för att det är sånt högt tempo. Så har folket liksom fått en sån väldig behov av att allt ska gå snabbt fram. Och kanske vi kan känna igen oss hur saker och ting hela tiden händer runt omkring oss. Och det skapar en stress. Eller så är du den där personen som inte alls känner någon stress. Grattis till dig. Men oavsett hur vi känner, om vi upplever stress eller inte stress, så är det ju som sagt att det är så avgörande vad vi fyller vårt liv med. Frågorna som du och jag ständigt behöver ställa oss inför, det är ju vad är det som får den största platsen i mitt liv? Vad är det som får den största platsen i min familj? Vad blir jag känd för? Är jag en person som försöker fånga dagen i någon slags carpe diem-tillstånd? Ett förhållande till livet där jag inte vet så mycket om vad som händer. Det som händer, det händer. Eller så är jag den där personen som måste skriva ner allt i kalendern. Och jag har inte plats för avvikelser i programmet. Som Sven-Erik nämnde här så har vi som sagt en uppstartssöndag den 16 januari. Och vår bön och vår längtan och min bön och min längtan, det är att få måla upp bilden för oss som församling och gemenskap. Vad vi ska fokusera på under 2022. Och i samband med den här uppstartssöndagen så börjar som sagt söndagsskolan för barnen. Men från den 17 januari så kommer vi ha en bönesatsning. Och jag vet att ni har bett förut. Ni har bett en vecka i kyrkan här och kanske längre än så. Och det är ganska vanligt. Men det här året, hörni, hör och häpna, så ska vi ha en 21 dagars lång bön- och fasteperiod. Och den här söndagen kommer vi måla lite bilden varför. Men jag skulle vilja säga så här, det finns ett behov, tror jag. I alla fall hos mig och hoppas hos dig också. Där inte bön bara blir schemalagt, utan hur vi landar och får tag på bönens rytm och liv på riktigt. Och jag hoppas att den här bönesatsningen och det som vi nu kliver in i det här nya året ska hjälpa dig och mig och oss som församling att få växa i våran tro och livet med Gud. Men mer information som sagt kommer framöver här. Kanske du har hört det här talesättet att Jesus is the reason for the season. Direkt översatt att Jesus, han är anledningen för den här säsongen, och det brukar ju användas kring jul och påsk. Men återigen så är det så viktigt för oss att det inte bara blir säsongsbetonat då vi pratar om Gud. Att det blir lite mer aktivitet vid vissa höjdpunkter eller högtider. Utan hur hittar du och jag rytmen med Gud? Hur hjälper vi varandra och oss själva att sätta goda prioriteringar? Och den största förebilden för det där är ju Jesus själv. Hur han levde sitt liv i förhållande till sin fader. Något som vi kommer titta på lite senare här. Julens budskap som vi precis har firat och påmint oss om handlar ju om den största gåvan som gavs till mänskligheten, att Gud blev människa genom Jesus Kristus. När vi tänker efter så är det ju ganska fascinerande att Gud tar sin boning på den här jorden. Men det var inte tänkt som ett paket från himlen förberett för att ge människor dåligt samvete för att man inte lyckas uppnå någon slags helig standard eller att vi i egen kraft ska försöka lyckas med våra liv. Nej, det Gud kommer med, det är återigen en inbjudan till dig och mig. Gud kommer med sina utsträckta armar och säger: här är jag, här kan ni få ta del utav gemenskapen från himmelriket. Att det kan få ta sin boning i våran gemenskap och in i våra liv genom den helige ande. Livet med Gud ska inte på det sättet vara någonting som är kravfyllt. Någonting som ska vara tyngdbelagt. Och någonting som ska vara tungt och som vi ska behöva kämpa med i egen kraft. Utan Gud, han inbjuder oss till sig själv. Men precis som vilken inbjudan som helst så kan vi också göra vad vi vill med den. Antingen så tittar vi på det där inbjudningskortet och så tänker jag, men det var väl en fin liten inbjudan. Och så glömmer vi kanske bort det. Eftersom det inte var tillräckligt intressant. Eller för att vi kanske inte hade tid med inbjudan just där och då. Eller att man tänker att jag är ju kristen, räcker inte det? Jag vet ju vad allt går ut på. Och så nöjer man sig med en slags titel att vara kristen. Och tyvärr så har jag mött människor ibland som säger sig ha en tro. Men en tron är ett liv man lever på sitt egna sätt. En inställning att inga institutioner, och med institutioner så menar man kyrkan, eller att andra kristna ska diktera hur jag ska leva mitt liv och hur jag ska leva ut min tro. Jag har även mött människor som gång på gång försöker kalkulera hur mycket kyrkan och Gud ska få plats i förhållande till allting annat. Och jag tänker att det är någonting i systemet som inte riktigt står rätt till. Och känner du så, så är det ingen skugga över dig. Men det finns en sorg över det. För jag tror att förhållningssättet till en sådan tro är att man har missat hela grunden för kyrkan, för församlingen och framförallt trons existens, som är långt mer än en byggnad eller en institution. Om ett sådant resonemang så är risken att man också förlorar förståelsen för vad sann gemenskap mellan Gud och människa verkligen handlar om. Och då blir ju inte det heller så svårt att vi gång på gång måste stångas med den realiteten som är utanför kyrkans väggar. Att det finns så mycket i våran tidsanda och i våran värld som vi måste förhålla oss till. Men med ett sådant tillvägagångssätt eller sånt tillstånd där jag ser på världen på ett sätt och kyrkan på ett sätt och ska försöka dra den här dragningskampen, så tror jag samtidigt att vi förlorar rikedomen i vad livet med Gud verkligen handlar om. Och risken är återigen att det blir bara en massa krav och en massa måsten. Men vet ni, Jesus, han lär oss ett helt annat sätt att leva. Ett helt annat sätt att se på relationen med honom. Något som är mycket större och mer värdefullt. För livet med Gud går inte ut på att stångas med allt annat som sker. Istället så handlar det om att sätta saker och ting i rätt ordning. Vad är det som kommer först? Och i Romarbrevet 12 så skriver Paulus till församlingen i Rom och han ger dem en uppmaning till hur livet med Gud bör te sig. Återigen så är det inte av tvång han skriver utan en inbjudan. Paulus han börjar med att säga att vi ska frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Ja, är man okänd med Bibelns ord ibland så låter ju offer inte så jättetrevligt. Det var ju någon som sa det vid något sammanhang när de hörde att man skulle ta upp offret i kyrkan. Då sa de att hoppas det inte är jag. Men offer som Bibeln beskriver är ju någonting helt annat. Och The Message Bible, som är en parafras till Bibeln, skriver så här om Romarbrevet 12 och 1. Det är alltså vad jag vill att ni ska med Guds hjälp ska göra, säger Paulus. Ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet, sova, äta, jobba och gå, och bära fram det som offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Det handlar alltså inte om att den kristna tron bara är någonting som jag tar till hjälp då jag behöver det. Då jag känner att jag behöver det. Då jag upplever själv att jag behöver det. Utan det handlar hela tiden om min relation till Gud. Det handlar heller inte om någonting som jag bara ska fylla min kalender med. Då jag ger Gud min tid. Istället så handlar det om hela mitt liv. Allt jag gör. För tron är ingen och ska inte vara en bisyssla. Gud längtar efter ditt och mitt hela liv. Och då handlar det inte om bara någonting jag gör då och då, utan då talar Bibeln om efterföljelse, om lärjungaskap. Och som sagt, att ge sitt liv som offer till Gud kan ju låta lite drastiskt. Men Gamla testamentets bild på offer handlar om att ge det bästa till Gud. Det handlar inte om att man skulle plocka fram något gammalt ur förrådet och lite halvslappt och oengagerat ge det till Gud. Nej, Gud han längtar efter hela mig, det bästa av mig, det bästa av det jag har. Paulus skriver i den här texten om er andliga gudstjänst. Andlig i det här sammanhanget kan också översättas till logisk. Det innebär att det mest logiska för våra liv, det är att ge vårt hela liv till Gud. Och det är ju inte så att när vi då gör det så händer ingenting och vi står där och ingen tar emot det. Nej, när vi närmar oss Gud så säger Bibeln att Gud står där redo för att möta oss. Därför längtar Gud efter att tron ska innefattas av allt det som sker i mitt liv. Det innebär ju inte att vi mister allt som är roligt. Så många gånger som jag har hört människor säga det, att jag kanske inte kan vara kristen för att då missar jag allt som är roligt. Och risken är att vi skapar den bilden, men det finns någonting mer som Gud inbjuder oss till. Kanske vi kan reagera på ordet anpassa. För det sista man kanske känner att man vill göra, det är att anpassa sig. Hur roligt låter det egentligen? En känsla återigen att någon annan ska bestämma över mitt liv. Men det som är grunden för det Paulus säger är någonting helt annat. Och The Message Bible säger så här om Romarbrevet 12 och 2. Bli inte så väl anpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna, då kommer ni att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. Tvärt emot andan i samhället ni lever i som skulle dra ner er till sin egna omogna nivå, lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor. Så när jag väljer att anpassa mig till Gud så sätter jag inte i ett fack, utan Gud kan hjälpa mig så att jag får se allt det underbara han har för mig. Jag förlorar ingenting utan jag vinner desto mer. Anpassa sig handlar därför inte om att falla i ett mönster där vi inte har någonting att säga till om. Att vi skulle låsas fast i ett system. Utan återigen så är en inbjudan från Gud till en gemenskap med honom. Och där han vill plocka fram det underbara i oss. Och då börjar det inte med yttre ting. Det är enkelt att säga Jesus. Det är enkelt att säga sitt halleluja. Frågan är hur det ser ut på insidan. Det är därför Paulus uppmanar oss att ge allt till Gud. Att låta han få forma vårt liv. Inte bara till det yttre. Utan att vi får förvandlas inifrån. Jag älskar den bilden. Paulus säger att vi ska förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Och förnyelse, det är ingenting som du och jag kan göra i egen kraft. Ja, vi kan klippa oss. Vi kan köpa nya kläder, vi kanske kan tvätta bilen eller köpa en ny bil. Ja, det är någon slags förnyelse, absolut. Men det inre livet, det kan bara Gud göra i oss. Och det sker när vi gör oss tillgängliga. Och när vi låter han få den första platsen i våra liv. Och när vi låter den helige ande få forma oss. Inte bara en liten del, utan hela mitt liv. Paulus han stryker under med att säga att tron är inte uppdelad med de övriga sakerna som sker i livet. Utan tron och livet, vandringen här på jorden, allt hänger samman. Så hur sker detta? Hur blir det här en verklighet för oss? Ja, för hur vi än vänder och vrider på det, hur vi än känner kring nyårslöften, om vi känner att vi på något sätt vill göra en nystart eller om vi känner att livet bara rullar på, oavsett var vi befinner oss någonstans i livet, så ställs du och jag återigen inför detta nya år. Vad blir det då av mitt liv? Vad är det som får den största platsen i mitt liv? Hur fantastiskt det här livet är och allt som finns att göra och uppnå. Vi ska njuta av det här livet. Vi ska ha det roligt. Men hur det än ter sig så finns det ju en risk att relationen med honom glöms bort och att det bara blir tillfälligheter. Och återigen så sätts vi i det där facket som kristna eller upplevs av andra människor och ger oss dåligt samvete för att vi inte uppnår det vi kanske borde göra. Eller så känner vi precis så att jag gör som jag vill. Ingen ska få diktera min framtid. Men oavsett vad, allt som står i kontrast till livet med Gud får konsekvenser. Det går att vara nöjd med det lilla man har med Gud. Livet flyter på. Eller att man bara tar till Gud när det passar och man har tid. Men jag tror att Gud han kallar oss här i Skärgårdskyrkan, men oss som troende generellt, att på nytt vända sig till honom och inte bara bli ett folk som anpassar sig till mängden och väljer status quo i någon slags likgiltig relation till Gud eller till världen, utan att vi istället på nytt blir ett folk som söker hans ansikte, låter han på riktigt få bli nummer ett i våra liv, inte bara med läpparnas bekännelse utan ett liv som gestaltar han och hans närvaro. Och återigen så handlar det om ett beslut att vi ger honom utrymme. Det handlar då inte om att vi kommer oftare på gudstjänsten, som att söndagens gudstjänst skulle liksom vara godkänt för vårt kristna liv. Vi ska samlas till gudstjänst, vi ska mötas här och vi ska göra det ofta. Men det går så mycket längre bort än så. Det handlar om det liv som jag lever. Det handlar inte om att vi ska uträtta mer för honom, utan istället innerligt söka honom. Att respondera på hans inbjudan och låta han få förvandla oss på insidan. Att livet med Gud inte bara får effekt här, ett slags halleluja moment, utan hur det får effekt i min familj. Hur jag som pappa, eller du som mamma, eller mormor, eller morfar, eller farmor, farfar, eller granne, eller vän, eller kollega, eller vad det än är för någonting, formas av Gud själv så att det kan få sättas avtryck där jag går fram. Vad blir jag känd för i mitt arbete? Vad blir jag känd för i skolan? Vad blir jag känd för bland grannar och i familjen och de jag har runt omkring mig? Hur ser livet med Gud ut? Och då handlar det inte bara om en ensam tid med Gud bara för att, utan insikten i att när jag söker honom så får det påverkan på allt som jag gör. Vill jag se förvandlade omständigheter så behöver jag bestämma mig för hur mitt liv med Gud ska se ut. Och då handlar det inte om att jag också ska försöka hinna med kyrkan och Gud, utan insikten är att jag inte klarar mig utan Gud. För perspektiven sträcker sig så mycket, mycket längre. Och jag älskar hur den första psalmen i Bibeln, psalm 1 och vers 1-6 börjar. Det står så här: salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är, hon är, som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt han gör, det lyckas väl. Jag är så tacksam för att psalmen inte börjar med: för att du ska lyckas väl behöver du. Nej, salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning, som begrundar hans ord både dag och natt. Han, hon är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Där vill jag vara. Där vill jag vara. Där vill jag formas av Gud ständigt. Inte som en plikt, inte som ett måste, inte som ett krav, utan för att jag vet att där finns den sanna källan för mitt liv. Och det är min bön för Skärgårdskyrkan. Det är min bön för dig och mig, att vi som sitter här ska få erfara det, men att så många fler människor ska få tag på detta. Att han är livets källa. Men vi kommer aldrig få tag på det förrän vi sträcker oss mot det. Och för att det ska ske så behöver vi därför hitta en plats där Gud får den tiden, där han får den platsen. Som inte bara ärar honom, utan som hjälper oss att se klart och få ta del av allt det underbara som han har för oss. Därför kliver vi in i en bön- och fasteperiod som är lite längre. Inte för att det ska bli mer innehåll och massa kvällar som vi ska försöka kämpa och stånga oss emot. Utan för vi behöver hitta rytmen som troende. Vi behöver hitta hjärtslaget i hur vi lever som kristna och som efterföljare till Jesus. Gång på gång så ser vi som sagt att Jesus är det goda exemplet för att ta tid för Gud. Och jag inser att om det var viktigt för Gud, om det var viktigt för Jesus att spendera tid med Fadern, då bör det vara viktigt för oss. Och varför var Jesus ensam? Varför står det gång på gång i Nya Testamentet att han drog sig undan? Jo, för att han ville följa Faderns hjärtslag. Och det är precis som luften vi andas. För vi tänker ju inte, vad skönt att veta att luften finns när jag behöver den. Nej, luften är något som vi inte klarar oss utan. Vi behöver den konstant. På samma sätt är det med livet med Gud. Så hur vi förhåller oss till vår vardag, Hur vi förhåller oss till vår värld och relationen till Gud är därför någonting som vi kommer att fokusera mycket på under den här våren. Jag ger en liten programförklaring i den här predikan. Återigen så handlar det inte om ett nyårslöfte som jag ska försöka åstadkomma i egen kraft. Och sen känna sig misslyckad när man inte har gjort det. Nej, återigen så handlar det om en inbjudan från Gud. Hur han inbjuder oss idag till en vandring med honom. Att leva i närhet med honom. Att låta hans heliga ande forma oss som individer och som kyrka. I allt det vi gör. Och jag hoppas att du vill vara med på den resan. I Jesu namn. Amen. Och så här innan jag bara ska sjunga en sång som inledning till nattvarden, så skulle jag bara vilja ta med dig och mig på en enkel förbön. Och förbönen idag, den är enkel på ett sätt. Och det är att låta Gud få platsen i mitt liv, den första platsen i mitt liv. Egentligen handlar det om att sträcka ut sina händer och redan här och nu få ta in inbjudan från Gud. Återigen, inte ett nyårslöfte där vi ska åstadkomma en massa, utan där vi helt enkelt bara gör oss tillgängliga. Där vi säger vårt ja till Jesus. Där vi säger vårt ja till den helige ande att verka i våra liv. Så vi ber en bön. Herre, vi tackar dig för ditt ord den här söndagen, Herre. Vi tackar dig Gud för din inbjudan till oss. Herre, att du inte bara ger en massa lagar och regler som ska bli för svåra att uppnå, utan att du inbjuder oss till en gemenskap med dig. Att inte gå vilse i den här världen och missa allt det underbara du har för oss. Att inte stångas fram och tillbaka mellan kyrka och någon slags annan verklighet, utan inse att du har gett oss ett liv som du vill att vi ska använda väl, Herre. Och jag ber för oss var och en om att du möter oss här och nu. Och nu när vi också kliver in i nattvarden, som blir en stark och underbar påminnelse om att du har gett ditt liv för oss, att du redan har vunnit kampen och lidandet och smärtan, Herre. Att du tog det istället för oss. Och att idag får vi säga vårt ja till dig, Herre. Så vi tackar dig för att du är med oss, Herre. I Jesu namn.